God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Bibeltimman sänds varje måndag klockan 19 till klockan 20. Jag heter Ulf Gustafsson och är producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Han håller bibelförklaringar över Matteus evangeliet. Och de kan du lyssna till i kyrkan på tisdagar klockan 18.30. Och sen kan du då lyssna på dem här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 32.
Välkomna till Andreas kapellet denna tisdagskväll. Jaha, det går framåt. Vi har kommit nu till slutet på det 11:e kapitlet. Jag tror bestämt att vi gjorde färdigt de där V-ropen till och med kapitel 11, vers 24. Och nu ska vi göra avslutningen som är från vers 25 till och med 30. Ja, egentligen så hänger det ihop 11 och 12 kapitlet. Det utgör så att säga en enhet efter det här utsändningstalet i det 10:e kapitlet. Så vi ska fortsätta i 12:e kapitlet, bara vi har gjort färdigt här nu det 11:e. Vi hade ju en fråga förra gången, och det var den här frågan: hur kommer det sig att folk inte tog emot Jesus? Att de skriftlärde och fariseerna i synnerhet gjorde motstånd, det har vi sett tidigare, och det kommer vi att se mer och mer hur det liksom ökar. Men vi såg nu i de här V-ropen förra gången att Jesus inte togs emot utav hela städer. Korasin, Betsaida, Kafarnaum nämndes ju vid namn till och med. Och så har vi kanske inte tänkt på det, utan vi tänker oftast att det var mycket folk som samlades kring Jesus, och det var det förvisso. Men vi tänker inte gärna den tanken att det var många som inte tog emot honom, som inte förstod vem han var. Och vi ställer nu alltså frågan hur det kommer sig att människor inte kände igen Jesus, inte ville erkänna honom. Och i de här avslutande verserna i 11:e kapitlet så hittar vi åtminstone ett par svar på den frågan. Ja, innan vi läser det så ska jag väl säga det att den konflikt som finns mellan de skriftlärde å ena sidan och Jesus å den andra sidan, de brukar sammanfattas i tre stycken, kan man säga, tre stycken punkter då, som där man inte kommer överens helt enkelt, eller där man konfronteras med varandra. Och det första handlar om tolkningen utav lagen. Ni minns när vi läste i bergspredikan hur Jesus sa där, till exempel i det 5:e kapitlet. Ni har hört, det var 5:21. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda, och så vidare. Och så kommer det i vers 22. Men jag säger er. Alltså Jesus, han har en helt annan infallsvinkel än vad de skriftlärde och fariseerna hade. Och då hade fariseerna och de skriftlärde inte bara stöd i skrifterna, för det menar man naturligtvis att man hade, utan man hade också hundratals år av traditioner och praxis på hur man utlade de här ställena. Och så kommer Jesus och säger, men jag säger er. Det är klart att de häpnade många gånger. Så det var en sån där punkt där man stötte sig mot Jesus. Tolkning utav lagen. Det andra, om vi bara bläddrar vidare i bergspredikan i 6:e kapitlet och den 33:e versen, som också blev en stötesten för de skriftlärde, det var att Jesus kom med vad man brukar kalla för programmatiska utsagor. Alltså när han säger som han gör här i 6:33, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla er. Då förmedlar han genom en enda utsaga ett helt program. När han säger, bara ni gör precis som jag säger så ordnar sig allting. Det är klart att det måste ha uppfattats som en ren provokation för de skriftlärde. En överlägsenhet som man inte hade stött på tidigare. Så det var en annan sån där riktig konfrontationspunkt, så att säga. Men det finns en tredje. Och det är när Jesus visar, som de tycker, bristande respekt för de skriftlärde. Då tänker jag på det som vi kallar för stridssamtalen. Till exempel i det nionde kapitlet. När han säger till den lame mannen: dina synder är dig förlåtna. Och då tänker de skriftlärde att han, Jesus, han hädar. Och Jesus, han ser vad de tänker i sina hjärtan. Och så går han till rätta med dem och säger: varför tänker ni så ont i era hjärtan? Och på samma sätt när han är hemma hos Matteus i samma kapitel, alltså kapitel 9, vers 10, när han ligger till bords där. Och då har man också ett stridssamtal. Och vi ska inte ge oss in på det nu, utan det var ju många sådana stridssamtal mellan de skriftlärde och Jesus. Där Jesus inte bugade och bockade och stod så att säga med mössan i hand, som vi säger, utan han var lika rak som någon av de skriftlärde. Alltså hans tolkning av lagen, hans programmatiska utsagor, hans bristande respekt. Så uppfattade de skriftlärde stötestenarna. Och alltihopa det här, alla de här tre som skulle kunna mångfaldigas då i exempel, faller tillbaka på Jesu Kristi person. Och det är en sån där nyckelpunkt så att säga, som jag har försökt lyfta fram tidigare. Jag har sagt som så att det inte bara vad Jesus gjorde eller att han predikade och undervisade på ett visst sätt, att han skulle ha kommit med några nya radikala utläggningar, utan det är hans person helt enkelt. Hans person som plötsligt står fram som vore han Gud själv. Och det är det som är stötestenen. Och det är det å andra sidan som gör att det blir som kraft i allt det som Jesus säger och gör. Och det är ju därför vi, om vi går till oss själva, lyssnar som vi lyssnar när vi lyssnar till Jesus. Vi lyssnar ju till honom inte som om han vore vilken läromästare som helst, utan vi lyssnar till honom som om det vore Gud själv som talade. Men ni vet lika väl som jag att det måste ju till ett smärre mirakel innan man kommer i den ställningen så att man vågar tro på Jesus på det sättet. De flesta gör inte det idag. De flesta gjorde inte det på den tiden. I det elfte kapitlet som vi då höll på med förra gången mest, ifrån vers 2 till och med 19. Det börjar ju med Kristi gärningar och slutar med Kristi gärningar. Där knyts alltså alla gärningarna till Jesu Kristi person. Och när det står Kristi gärningar så är det ju, Kristus är ju Messias. Alltså den här titeln på andra personen i gudomen. Den är, när Gud skulle bli människa, då skulle det vara Messias. Och Jesus Kristus identifieras som den är Messias. Gärningarna är Kristi gärningar. Och Matteus knyter ihop det här till Jesu Kristi person. Och det är det vi ser nu i verserna 25 till och med 30 också. På ett särskilt sätt. Och sen när vi kommer till 12 kapitlet. Då kommer vi få i 12 kapitlet vers 1 till och med 8. Ett exempel. Och i verserna 9 till och med 13 ytterligare ett exempel som liksom stryker under att Jesus är den han är. Men innan vi kommer till 12 kapitlet så måste vi läsa avslutningen på 11 kapitlet. Jag läser då ifrån vers 25 där det står: vid den tiden sade Jesus: jag prisar dig Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig, och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Vi har ju tidigare sett och förstått det att de här visa och kloka, de lärda, det är ju just de skriftlärde. Och hur relationen är mellan de skriftlärda och Jesus, det har vi ju sett tidigare här också. Det är de Jesus syftar på när han talar om de visa och de kloka. Det är de som kunde Bibeln, de kunde alla utläggningarna, de kunde tillämpningarna, de kunde tala till folket, de var bekväma när de läste Bibeln och kände sig trygga när de höll sig innanför skriftens ramar, så att säga. Det var de visa och de kloka. Men Jesus säger här i sin bön till Fadern, eller till och med en lovprisning är det, jag prisar dig Fader. Och han tackar Fadern för att Fadern har dolt detta. Detta syftar här då på Jesus själv. Allt det som han har sagt, det som han har gjort, som Matteus har talat om. Och detta att han är människosonen. Det är det som är dolt för de visa och de kloka. Och Jesus, han prisar sin himmelske och vår himmelske Fader för att det är dolt för de visa och kloka. Det betyder alltså att den mänskliga visheten och den inlärda kunskapen är i sig ingen kvalifikation för att få andliga insikter. Man kan inte på det sättet tränga in i eller öppna himmelrikets hemligheter, tränga in i eller röra sig i himmelrikets hemligheter. Därför att man kommer inte in i kontakten, så att säga, gemenskapen med Gud genom sitt eget förnuft. Genom att tänka ut smarta tankar eller vara filosofiskt preparerad. Eller genom sin starka och innerliga vilja. Eller genom sina känslor. Det finns tyvärr långt in i våra kristna sammanhang än idag sådana föreställningar att om man bara ber tillräckligt eller söker Gud tillräckligt eller anstränger sig eller verkligen vill finna Gud, då kommer man att göra det. Förhoppningsvis blir det så, men det blir inte så på grund utav den mänskliga viljan. Utan det blir alltid så därför att Fadern väljer att uppenbara för oss vem sonen är. Det är vad Jesus säger. Vi vet ju att det finns de som är professorer både i gamla testamentet och i nya testamentet och i dogmatik och håller på med det här som vi talar om i praktiskt taget hela sitt liv och som är spränglärda men som ändå inte tror på Jesus. Det finns inget samband mellan de två sakerna. Och Jesus lovprisar sin Fader för att de mänskliga kvalifikationerna inte är avgörande för hans frälsning och för hur vi ska leva i gemenskap med honom. Och så säger han istället att Fadern har uppenbarat detta för de små. Och ni känner till ifrån andra sammanhang att de små här och barnen inte minst ställs fram som föredömen. Just därför att de inte hade några kvalifikationer. De hade bara det som vi kallar för den här barnsliga tilliten. Ett barn litar ju på sina föräldrar och förtröstar ju på att omgivningen vill det väl. Den enkelheten ställer Jesus fram som ett föredöme. Men när, och det kommer vi till i kapitel 19 om jag minns rätt, där Jesus ställer fram de små barnen som ett exempel. Men när det står här de små, så är det ett lite vidare begrepp. För de små här, det syftar på de som i andra sammanhang kallas för de stilla i landet. I Saltaren kan man läsa om de stilla och om de ödmjuka i landet. Det var de som inte gjorde något väsen av sig, som inte i och för sig var särskilt lärda i skrifterna. Men som hade en uppriktig och innerlig fromhet, en personlig fromhet. Som i den meningen var enfaldiga. Människor som levde efter lagen, fast då menar jag inte den där detaljerade lagtolkningen och alla de här tillämpningarna som kom att växa fram i den muntliga traditionen, för där hängde de nog inte med. Men de stilla i landet, jungfru Maria var förvisso en sån tonårsflickan i Nasaret som inte var någon särskild skriftlärd, utan som var en vanlig flicka. Och som får besök av ängeln Gabriel. Och som får höra att hon ska föda Jesus. Och hon säger: jag är Herrens tjänarinna. Ske med mig så som du har sagt. Den ödmjukheten, den öppenheten, den tilliten prisar Jesus när han säger, när han talar om de små. Om de ödmjuka, om de stilla i landet. Eller Symeon, den gamle Symeon. Som går där på tempeltrappen och som får se när de kommer med Jesus 8 dagar gammal upp till templet för att han ska omskäras. Och hur han går fram där och tar barnet i profetisk ande och säger: nu Herre, låter du din tjänare fara hädan i frid efter ditt ord. Ty mina ögon har sett din frälsning, har sett frälsaren, har fått hålla honom. Det var hans enfaldiga tro. Hans lydnad för andens överbevisning som måste ha kommit över honom i den där stunden. Det är de små som Gud har uppenbarat en hemlighet för. Eller Hanna som var i templet, som också berättas i samma vers där som Symeon. Det talas ju om den gamle Hanna som mer eller mindre bodde vid templet. Och som tjänade Gud dag och natt med fastor och med böner. Eller varför inte Natanael, han som bara trodde där om natten, vet du, när han besökte Jesus. De var ju långt ifrån den här intellektualismen som de skriftlärde företrädde. De här spelade inte samma division. Men de vanliga människorna, de uppenbarade Gud sig för. Det betyder alltså att Matteus här, eller Jesus här nu i vers 27 inte minst, eller 26, ger oss ett helt nytt perspektiv. Alltså, varför frågade vi, var det inte fler människor som såg eller förstod vem Jesus är? Och svaret är, som det står i vers 26, det var Faderns vilja att det skulle vara på det sättet. Det var Faderns vilja att inte uppenbara för högmodets och själviskhetens människor vem Jesus är. Det var Faderns vilja att uppenbara det genom evangeliets ord för de små, för de stilla i landet. Alltså en dimension, ett perspektiv som vi inte har stött på tidigare och som är minst lika aktuellt idag. Det var alltså de som tror som skulle få del utav Guds frälsning. De som i tillit satte sin tillit till Jesus Kristus. De skulle få del utav hans frälsning. De skulle få upp ögonen för vem han var. De skulle förstå att det är Jesus Kristus som är Guds svar på våra existentiella frågor. Och det är de som tror, de små och de som tror på Jesus, det är de som blir kärnan i den framväxande kyrkan. Den som ju knappt finns när vi är i Matteus 11, men som nu, vi kommer se den när vi kommer in i kapitel, redan i 13, men ännu tydligare i 15, 16, 17 kommer vi se hur kyrkan mer och mer blir synliggjord också i Matteus evangeliet och hur den består utav de här enkla människorna. Otron kan aldrig se eller förstå vem Gud är. Men Gud uppenbarar sig för de som tror. Så här har då Jesus ställt de lärda och de små emot varandra. Och det är bakgrunden till det som nu kommer i vers 28. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Bilden här som Jesus använder utav oket, den var ju välkänd för alla judar, också för de olärda. Oket, det är helt enkelt lagen. Och man skulle ju vara, enligt judiskt sätt, så skulle man ju vara under lagen. Och genom att vara under lagen och genom att lära utav lagen och göra som lagen sa, så skulle det bli lättare att vandra genom livet. Det var tanken. Så alla visste att man skulle gå in under lagen och att man skulle lära utav Guds ord. Men det som händer här är att Jesus ersätter lagen, lagets ok, med sin egen person. Ja, men återigen, vilken utmaning i förhållande till den tidens troende, till den tidens judar. Jag tror jag berättat tidigare att lagen ansågs bestå av 613 bud. 248 påbud, ett bud för varje ben i kroppen, för att man skulle så att säga vara delaktig med hela ens varelse, hela min kropp, alla benen i kroppen skulle vara engagerade i att göra Guds bud. Och 365 förbud, det vill säga 365 är lika många som årets dagar. Man skulle varje dag tänka på att inte bryta något bud. 613 bud. Men som om det inte räckte med de där 613 buden, så hade man ju ovanpå det då en mängd föreskrifter och tillämpningar. Och många gånger så kom de här tillämpningarna att drivas in absurdum. För att den ena frågan ledde till ett antal nya frågor som ledde till nya frågor. Och det var nya situationer. Så att det blev som sagt in absurdum i slutänden. Och det gjorde ju att det i praktiken var helt omöjligt för de små, för de stilla i landet, eller för de olärda, om vi ska använda det kontrastordet istället. Det var helt omöjligt för dem att leva efter lagen. Utan att leva efter lagen, det kom att bli de skriftlärdas privilegium. Och så såg de själva på saken också. Det finns en bok som vi har med i tillägget till Gamla testamentet, det som vi kallar för apokryferna, som heter Syraks bok. Jesus Syraks bok. Och där i Syraks bok, i sjätte kapitlet, står bland annat följande. Jag citerar där från vers 25 och följande. Lyft upp visheten på ryggen och bär henne. Förarga dig inte över hennes bojor. Sök dig till visheten av hela ditt hjärta och följ hennes vägar av all din kraft. Till slut skall du finna den vila hon ger. Ty hennes ok är ett smycke i guld. Alltså, tydligare kan det väl inte sägas än att människorna skulle alltså komma in under lagens ok. Lagens ok, inte någonting negativt, utan det är vishet, det är Guds vishet som finns uppenbarad i Toran och i lagens ok. Och det ska vara, där ska man vara engagerad av hela sitt hjärta. Och det kommer att ta på kraften att följa det, men till sist så ska du finna den vila som lagen skänker. Så står det i Syraks bok. Men det står ingenting om hur det ska gå till. Jag menar, det står inte någonting om den här vilan, när den ska inträffa eller vad den består i. I samma Syraks bok, det 51 kapitlet, vers 23 och vers 26, finns följande ord. Det är också visheten då som talar. Jag citerar. Kom hit till mig, ni olärda, och bli gäster i lärdomens hus. Böj nacken under oket, så ska era själar få lärdom. Den kan ni finna på nära håll. Se på mig, en kort tid ansträngde jag mig, och jag har vunnit stor frid. Så där lockas också människorna in under oket, lärdomens hus. Och det står till och med att de olärda ska komma till vishetens hus eller lärdomens hus. När vi nu läser det här som vi har läst nu i slutet på 11 kapitlet hos Matteus, så verkar det ju ganska uppenbart att han knyter an till de här tankegångarna i Syraks bok som handlar om visheten. Det står ju där i 28, eller att Jesus knyter an. Jesus säger: kom till mig, ta på er mitt ok och lär av mig. Och vi har redan tidigare sagt att han vänder sig till de små eller till de olärda. Om det var oklart tidigare vem den här visheten var eller hur man skulle kunna tillgodogöra sig friden, det står bara som ett löfte att man ska finna friden, så är det ju uppenbart här. Jesus säger: jag är Guds vishet. Kom till mig, lär av mig, så ska ni finna ro för era själar. Så det som man längtade efter och det som man väntade på, bad om i skrifterna, det framstår nu plötsligt som ett bönesvar hos Jesus Kristus. Och det förstår ni väl att det här blir ju väl magstarkt för de skriftlärda. Och ett stort evangelium för de olärda. Och precis så är det. Här handlar det återigen om Jesu person. Är han den som skulle komma? Vi finner alltså Jesus när vi söker oss in i lärdomens hus och kommer in under vishetens ok. Det finns en annan bild som i och för sig inte har med det här att göra, men som säger samma sak. Det är nämligen så att i Galaterbrevet så skriver Paulus att vi hölls fångna under lagen och att lagen var vår tukt och mästare tills dess att vi kom till Jesus Kristus. Då blev vi befriade och upprättade. När Paulus använder det här i Galaterbrevet 3, vill minnas vers 23-24 där någonstans, då knyter han an till en sedvänja i den romerska familjen. I den romerska förnäma familjen, där hade man ju flera anställda, och en som var anställd i hushållet där var pedagogen. Jag säger så för det heter paidagogos på grekiska. Och den här paidagogos, han som var anställd som paidagogos, pedagogen, han hade som uppgift att fostra barnen i familjen. Så det var hans uppgift att se till att ungarna vaknade i tid på morgonen och att de kunde tvätta sig och göra sig i ordning och sitta ordentligt vid frukostbordet och så vidare. Och det var pedagogens uppgift också att ansvara för att de kom till skolan. Så han tog barnen i handen och såg till att de kom till skolan ordentligt, och han gick ända in i klassrummet, eller rättare sagt ända fram till läraren. Och när han kommer till läromästaren så överlämnar han barnen till läromästaren. Och i samma stund som han överlämnar barnen till läromästaren så upphör hans ansvar. Därför från den stunden så är det ju läromästaren som ska ta hand om barnen. Så var det uppgjort, så var det reglerat. När Paulus använder den bilden så säger han att lagen är pedagogen, paidagogos, är tuktomästaren. Som leder oss genom livet och som höjer fingret åt oss och som uppfostras på olika sätt. Men när vi kommer till läromästaren Jesus Kristus, då upphör lagens funktion. Och då är det Jesus Kristus som tar hand om oss. Jag nämner om den där bilden inte därför att den finns här i Matteus, men tankegången är ju väldigt snarlik den judiska här och den här romerska tankegången. Alltså här tar man på sig oket, men Jesu Kristi ok, eller lagens ok, och så kommer man och så finner man Jesus Kristus och så får man del av evangeliet och man blir en fri och upprättad människa. Så det där är det andra delsvaret, kan man säga, på frågan varför så få kom till tro. Ja, dels därför att det var faderns vilja att det skulle gå till på ett visst sätt. Det var inte faderns vilja att alla bara plötsligt skulle komma till tro och fortsätta leva i sin obotfärdighet. Utan det finns en strategi hos Gud. Och dels att den här strategin är Jesus Kristus, det är han som är nyckeln. Det är genom att vara lärjunge till Jesus som vi kommer att upptäcka vem Gud är. Och så tror jag vi alla vi som vill vara lärjungar till Jesus också kan känna igen oss. Och vi kan bejaka just det att när jag har följt Jesus under kortare eller ännu bättre under längre tid, så lär jag känna Gud på det sättet. På något annat sätt kan jag ju inte lära känna Gud. Utan jag lär ju känna Gud genom Jesus Kristus, genom Jesu Kristi undervisning, genom hans gärningar, genom hans ande i vår tid. Jesus är nyckelpersonen till att lära känna Gud. Han är Guds vishet. Som det står här i folkbibeln, så står det som en rubrik då på avslutningen i Matteus 11. Jesus är Guds vishet. Alltså en mycket passande rubrik. Sen kommer det då två stycken exempel i det 12:e kapitlet. Det är två stycken stridssamtal. Men det är också två exempel på vad det innebär att leva under Jesu ok. Och de här två exemplen som handlar om sabbaten och som handlar om sabbaten igen, båda kapitlen eller båda exemplen handlar om det. De mynnar ut i vers 14 som är avslutningen på det avsnittet. Där står, fariseerna gick då ut och överlade om att döda honom. Det är utgången på de här exemplen. Men vi ska se då på de exemplen. Jag läser ifrån vers 1. Vid den tiden gick Jesus genom ett sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. När fariseerna såg det sa de till honom, se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten. Han svarade dem, har ni inte läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga? Hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden som varken han eller de som var med honom fick äta, utan endast prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld? Jag säger er, här ser ni det som är större än templet. Om ni hade förstått vad detta betyder, jag vill se barmhärtighet och inte offer, så skulle ni inte ha dömt de oskyldiga. Ty människosonen är sabbatens herre. Som jag sa så gjorde de skriftlärda det praktiskt taget omöjligt för de olärda att kunna följa lagens krav. Det var ju en snårskog av tillämpningar och bestämmelser. Och det fanns också en diskussion på den här tiden bland de skriftlärda själva. Och det fanns olika riktningar inom farisismen där man diskuterade det här mellan de olika riktningarna. Vad krävs för att en jude ska kunna betrakta sig själv som en god jude? Här är ju en uppsjö av tillämpningar och 613 bud. Och det finns ju ingen människa som ens kan hålla reda på dem, ännu mindre hålla dem. Men vad är det minsta som krävs? Räcker det om man håller 25 bud? Och vilka är de 10 viktigaste? Ni känner igen det här från ett annat stridssamtal. Jag tror att det är det 22 kapitlet. Där frågan ställs, vilket är det förnämsta budet? Och som sagt, man känner till att det fanns åtminstone 7 stycken olika riktningar inom farisismen vid Jesu tid. Och en del var ganska så liberala när de skulle svara på den där frågan, och andra var väldigt stränga. Och esséerna, som inte kanske vi ska blanda ihop i och för sig med fariseerna, men de hade också svar på frågan om vad som krävdes för att man skulle vara en riktig jude. De har jättehöga krav. Där fick man ju gå i kloster nere i Qumran. Och där fick man döpa sig flera gånger om dagen för att hålla takten med vad som krävdes. Det fanns ju ingen vettig människa som kunde leva efter essenas regel. I alla fall i de här diskussionerna fram och tillbaka så är man nog tämligen överens om att åtminstone tre stycken grundläggande saker måste ju finnas med för att man överhuvudtaget ska kunna tala om att man lever i judisk tro. Och de tre företeelserna är matföreskrifterna, sabbatsbudet och omskärelsen. Om inte åtminstone de tre så att säga fungerar hos en kristen, hos en judisk människa, så kan man knappast tala om att det är en jude vi har att göra med. Matföreskrifterna läste vi om i Matteus 9 kapitel när Jesus satt åt dem och festade med Matteus. Hur han åt med syndare och publikaner, då bröt han ju, tyckte de skriftlärde, med matföreskrifterna. Det var ju därför det var så uppseendeväckande. Och i de här två exemplen så är det sabbatsbudet som det handlar om. Och då måste vi försöka förstå någonting av sabbatens helgd. Ni känner ju till sabbaten förmodar jag ifrån Moseböckerna. Men vi ska ändå läsa åtminstone ett par bibelställen. Andra Mosebok kapitel 20. Där räknas det som vi kallar för de 10 orden upp, de 10 budorden. Och som ni vet så är i vers 8 så kommer sabbatsbudet, som är det tredje budet då, så som vi brukar betrakta det. Där står det då lite utförligare. Det står inte bara tänk på vilodagen så att du helgar den, utan det står så här: tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Så det är ganska utförligt där, och om du bara vänder på bladet så du kommer 2 blad kanske till 23:e kapitlet. Så kan du se där i vers 12 hur det fortsätter. Under 6 dagar ska du utföra ditt arbete, men på 7:e dagen ska du vila, så att din oxe och din åsna får vila, och din slavinnas son och främlingen kan återhämta sig. Och vidare i andra Mosebok kapitel 31. Det ska vi läsa också från vers 12. Det är nästan det viktigaste. Eller det är ju en uppföljning av de 2 tidigare bibelställena. Men jag läser det alltså 31:12. Herren sa till Mose: säg till Israels barn, mina sabbater ska ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er, från släkte till släkte, för att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Ni ser att här talas det om att sabbaten är ett tecken. Så det är genom att hålla sabbaten som tecknet blir synligt att Gud lever i förbund med oss. Om man inte håller sabbaten eller överträder sabbaten, då finns inte tecknet för handen. Så det här är alltså väldigt viktigt. Vers 14. Ni ska hålla sabbaten, ty den är helig för er. Den som vanhelgar den ska straffas med döden. Ty var och en som på den dagen gör något arbete ska utrotas ur sitt folk. 6 dagar ska man arbeta, men den 7:e dagen är en sabbat för vila, helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen ska straffas med döden. Det är med andra ord inte förhandlingsbart. Israels barn ska hålla sabbaten och de ska fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. Det gäller än idag. Det är ett evigt förbund. Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn. Ty på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord, men på 7:e dagen upphörde han med sitt arbete och vilade. Ja, det behöver vi inte läsa längre än så. Så ni ser att i lagen är det väldigt tydligt och väldigt viktigt. Och det är belagt med till och med dödsstraff ifall man vanhelgar sabbaten. 587, år 587 före Kristus, då kom babylonierna ner i det som då var sydriket, alltså Israels, eller i judarike, och jämnade Jerusalem med marken. Det är det som kallas för Jerusalems förstöring som ägde rum då. Och folket fördes bort i den babyloniska fångenskapen. Det betyder att man inte längre kunde gå till templet. Man kunde inte fira sina tempelgudstjänster. Man kunde inte gå till templet för att offra eller för att bedja. Och då så lärde, och var det i den vevan kan man säga som de skriftlärda och fariseerna uppstod. Därför att det som händer då när det judiska folket är i förskingringen och är i babyloniska fångenskapen, men också på många andra ställen, det är att man måste plötsligt förverkliga Guds lag utanför templet, alltså på där man bor. Man kan ju inte gå till templet, så man måste göra det bästa av situationen. Då tröstar man sig med att Gud ser till hjärtat. Det viktiga är inte att vi ber vid templet, utan det viktiga är att vi ber. Och så istället så blir den lilla gemenskapen värdefull. Synagogorna uppstår. Synagoge betyder den lilla gemenskapen på grekiska. Man räknade med att det skulle finnas åtminstone 10 stycken män som var samlade för att läsa skrifterna och samtala om skriften och bedja och lovsjunga till Israels Gud för att det skulle bli en synagoga. Och det gjorde att det blev överallt, det fanns 10 man överallt i hela förskingringen, så uppstod ju då synagogan överallt. Och synagogan fick ta över det som tidigare varit templets centrala uppgift och centrala gudstjänst. Där vid synagogorna så fanns också de som blev experter i att föreläsa och undervisa folket. Hos Nehemja och Esra talas det om de här sakerna. De levde nämligen i den babyloniska fångenskapen. Och Esra återfann lagrullen och började läsa. Och här uppstår då lagtolkare. Och det är det som är fröet till de skriftlärda som sedan växer fram under några århundraden fram till Jesu tid. Då blev sabbaten extra viktig. Att man höll sabbatsbudet. Man undervisade om det. Det blev så att säga en förnyelse utav både sabbatsbudet och matföreskrifterna och utav andra lagar och förordningar. När man läser bibelverser som till exempel, vi slår inte upp dem här men jag bara nämner dem, Jesaja 58 vers 13. Eller Jeremia kapitel 17 vers 21 och följande. Eller Nehemja 13 vers 19. Så ser man, de verserna talar sig tydliga språk om hur viktigt det här är. Och man kan se att det finns välsignelser ifrån himlen när man håller sabbatsbudet. Och tvärtom då, när man inte lever, förverkligar sabbatsbudet, så drar man olycka över sig. Och de där skärpningarna, de gick så långt så att här uppstod en lång lista på vad man fick göra och inte fick göra på sabbaten. Och det gick så långt så att när man läser i första Maccabeerboken, som är från 250-talet före Kristus, då hade man hållit på ett par hundra år med reglementerna kring sabbatsbudet. Då fick man inte vara i krig på sabbaten, så att när de blev anfallna utav fiender på sabbaten, så gjorde inte soldaterna, de judiska soldaterna, något motstånd, utan de lät sig dödas för att inte bryta sabbatsbudet. Så långt gick det. Det kan man läsa om i första Maccabeerboken kapitel 2, vers 32 och följande. Och i en annan skrift som inte i och för sig finns i det här tillägget till Gamla testamentet, men som är en judisk skrift som heter M. Shabbat 7.2. Där finns en lista med 39 stycken arbetsuppgifter som man inte fick utföra på sabbaten. Man har alltså skrivit upp vad man inte fick göra. 39 stycken sådana sysslor. Och en av de 39 sysslorna, det är skördearbete. Men som jag sa, hade man slagit fast en sak så uppstod ju nya frågor. Och det som hände här nu när lärjungarna tillsammans med Jesus går genom fältet och de rycker ax ifrån sädesfältet och äter, det var att det där kunde betraktas som skördarbete. Nu så fanns det i och för sig andra bibelställen, jag tänker framförallt på Ruts bok, det andra kapitlet, som talade om att man, att det i och för sig var tillåtet att rycka ax. Om man kände att man behövde göra det, om jag uttrycker det så. Och särskilt gällde det främlingarna, invandrare, faderlösa, änkor som kanske inte kunde försörja sig. De fick rycka ax på de här skördefälten. Fick ta så att säga, nagga lite grann i kanten. Och när man hade skördat på fältet så gick ju en del förlorat och en del kom man inte åt. Och då skulle man inte ha som praxis att återvända och ta det sista, utan det skulle lämnas kvar just till de här som kunde gå och plocka. Så att man kunde nog tänka sig att det gick an att rycka av ax och äta. Och därför så riktar inte fariseerna in sig på den saken i den här berättelsen, i det här exemplet. Utan de riktar in sig på att det skedde på en sabbat. Det var det allvarliga. Och när Jesus nu ska gå i svaromål, eller argumentera emot i det här stridstalet, så gör han det i tre steg. Det första steget är det han säger i vers 3. Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga? Hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden, som varken han eller de som var med honom fick äta, utan endast prästerna. Vid kung David, han var ju den store hjälten, han var ju föredömet. Och han hade gjort både den ena och den andra synden, men han var ju förlåten flera gånger om. Men nu lyfter Jesus upp det här, lyfter fram det. Kommer ni inte ihåg hur det var? När David och hans följeslagare var hungriga och de kom till templet och åt av skådebrödet fast de inte fick göra det. Man kan läsa om det i första Samuelsboken kapitel 21. Vers 3 och följande. Jag undrar om inte vi ska till och med slå upp det, därför att ska jag hålla fingret där, därför att vi kommer tillbaka till en vers där när Jesus argumenterar i det tredje steget. Men där i första Samuelsboken 21:3. Då kommer de till prästen Ahimelek, som då förestår det här, och så säger de: ge mig nu vad du har till hands, 5 bröd eller vad som kan finnas. Alltså David som säger det till prästen, för de var så hungriga. Då svarar han: vanligt bröd har jag inte, svarade prästen. Endast heligt bröd finns, om bara dina män har avhållit sig från kvinnor. David svarade prästen: jag försäkrar dig att kvinnor har varit skilda från oss sedan i förrgår. När jag drog ut var mina mäns tillhörigheter heliga, fastän ärendet är av vanligt slag. Hur mycket renare ska det då inte vara idag? Då gav prästen honom det heliga, ty det fanns inte något annat bröd än skådebröden. De hade legat inför Herrens ansikte, men man hade burit undan dem för att lägga fram nybakat bröd samma dag som det gamla togs bort. Så det är den första ursäkten som Jesus har när han ska svara på de skriftlärdas invändningar. Men nu ska vi genast säga det, för så ärliga ska vi väl vara, att det är ingen särskilt bra ursäkt. Ja, men om nu David hade gjort fel, så är inte det en intäkt för att också Jesus och hans lärjungar ska få göra fel. Alltså går Jesus vidare i ett andra steg, vers 5. Alltså Matteus 12, vers 5. Där säger Jesus: har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld? Om du vill ha ett exempel på det ska du se fjärde Mosebok 28. Det var nämligen så att tempeltjänsten ansågs vara så viktig. Tjänsten inför Gud var så viktig så att den fick man utföra på sabbaten. Och det kan man läsa om i fjärde Mosebok 28, vers 9. På sabbatsdagen ska du offra två felfria årsgamla lamm och två tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer med tillhörande drickoffer och så vidare. Så det fick man göra på sabbaten. Och så säger Jesus i vers 6: här ser ni det som är större. De här, de har ryckt av ax. Och de har ätit och de har gett det till mig, säger Jesus. Och jag är större än templet. Det är vad Jesus säger. Man får tjäna Gud på sabbaten. Det är vad lärjungarna har gjort. Och han säger det också i vers 8, ifall det är någon som tvivlar. Människosonen, alltså han själv, är sabbatens herre. Nu känner ni kraften i argumentet. Som om det inte räckte att han gjorde sin egen person så viktig. Som om det inte räckte, så tar han ett tredje steg i det här stridssamtalet. I vers 7. Han säger: om ni hade förstått vad detta betyder, jag vill se barmhärtighet och inte offer, så skulle ni inte ha dömt de oskyldiga. Nu går han till anfall helt enkelt. Det var ju som så också, det var därför som jag sa att jag skulle komma tillbaka till första Samuelsboken 21. Vi behöver inte slå upp det igen för vi har ju läst det. Men det var ju så att när David och hans män var hungriga, då förbarmade sig prästen Ahimelek mot de hungriga. Han visade dem barmhärtighet fastän han gjorde fel. Men fariseerna, de visste ingenting om förbarmande eller barmhärtighet. De visade inte det emot Jesus eller emot hans lärjungar. Och så plötsligt så framstår fariseerna som blinda, förstockade, obarmhärtiga, kärlekslösa, som sådana som ingenting begriper. Det är vad jag kallar stridssamtal. Du känner igen Jesus sätt att tolka lagen. Vi hade det nämligen i den 9:e kapitlet när det handlade om matföreskrifterna. I den 13:e versen, där säger Jesus på samma sätt när han ska förklara varför han äter med syndare och publikaner: jag visar barmhärtighet, men ni vet ingenting om barmhärtighet. Men vi ska få ett exempel till i det 12:e kapitlet. Jag tror jag läser det nu. Ser jag att klockan drar iväg, så vi har bara 5 minuter. Och får ju hoppas så att jag hinner färdigt här, men vi får ta det så fort vi kan. Från vers 9. Sen begav han sig därifrån och gick in i deras synagoga. Där fanns en man som hade en förtvinad hand. Då frågade Jesus: är det tillåtet att bota på sabbaten? De ville nämligen ha något att anklaga honom för. Han svarade dem: vem av er skulle inte gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller i en grop? Och det är också på sabbaten. Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sen sa han till mannen: räck ut din hand. Och han räckte ut den, och den var nu lika frisk som den andra. Jag vill att ni ska lägga märke till en detalj som man kanske normalt sett inte som bibelläsare lägger märke till. Det står så här i 9:e versen. Sedan begav han sig därifrån och gick in i deras synagoga. ser att Matteus skriver inte våran synagoga. Det börjar spricka. Det börjar glida isär. De gick in i deras synagoga. Och där möter de mannen med den förtvinade handen. Och då säger jag det på en gång att det här avsnittet, det handlar egentligen inte om mannen med den förtvinade handen eller hur Jesus helbrägda gör en man med förtvinad hand. Utan det som är viktigt här för Matteus, det är att visa att Jesus inte bryter med lagen utan att han fullbordar och fyller den med kärlek och barmhärtighet. Precis som det stod där i bergspredikan, jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att fullborda den. Och det är det Matteus vill visa. Jesus har inte upphävt lagen när han helbrägda gör på sabbaten. Han har fullbordat den. Hela det här avsnittet består av en fråga och ett svar. Frågan, är det tillåtet att bota på sabbaten? Svaret, det är tillåtet att göra gott på sabbaten. Det är så att säga poängen med den här berättelsen. Och på samma sätt som i det tidigare exemplet så är det också här i det andra exemplet en fråga om att barmhärtigheten, den gudomliga kärleken, är nyckeln till förståelsen av lagen. Är nyckeln för att tolka lagen på ett riktigt sätt. Men ni kan se här hur Jesus hänger ut fariseerna. Det står nämligen i femte Mosebok 22 vers 4. Femte Mosebok 22 vers 4. Om du ser din broders åsna eller oxe falla på vägen, får du inte låta dem vara. Du ska hjälpa honom att resa upp djuret. Det är det som Jesus nu använder sig av i polemiken emot fariseerna. Han hänger ut dem. Han visar deras brist på medkänsla. Bonden har enligt Jesus större känsla för djuren än vad de skriftlärda som skulle vara Israels herdar har för människor. Det är ingen dålig kontrastering. Och Jesus låter dem få höra det också. I vers 8 så hade Jesus sagt att människosonen är sabbatens herre. Människosonen är han som förmedlar den fullkomliga, gränslösa kärleken till människorna. Och det är för att bevisa Guds kärlek. Att Jesus Kristus själv är Guds gränslösa kärlek. Som han säger till mannen med den förvissnade handen. Sträck fram din hand. Och så visar han Guds omsorg och Guds kärlek i praktisk handling. Han helar mannen. De här två berättelserna, de kulminerar nu i vers 14. Fariseerna gick då ut och överlade om att döda honom. Det var som så enligt fariseisk praxis att först så fick man varna någon som hade brutit emot lagen. Och sedan så fick man varna igen eller försöka få det att framstå som att det är ett brott emot lagen. Och sen först när man har gjort det så började man diskutera det här med dödsstraffet. Som för övrigt inte tillämpades på Jesu tid. Men de diskuterade det och det gjorde de här också. De ger sig iväg. Och nu tycker de att det är så uppenbart att Jesus bryter mot lagen. Så de börjar diskutera dödsstraffet. Och därmed så har också Matteus tagit ett ganska stort kliv in emot det som ska komma här framöver i Matteus evangeliet. Och som handlar om hur Jesus får ge sitt liv för oss. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är Matteus evangeliet som hålls bibelförklaring över och vi hörde till del 32. Och det här var ett program från Värnamo församlingsnärradio och jag som har varit producent och tekniker heter Ulf Gustafsson. Härefter får du lyssna till sändningen från Missionskyrkan då de sänder sin gudstjänst från söndagen.